Du lyssnar på torsdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och visste du att det har gått hela 30 år sedan den första Toy Story-filmen hade biopremiär i Sverige? Nu har den femte delen av filmserien precis haft premiär och idag pratar vi om hur animationsstudion Pixar förändrade vad en familjefilm kan vara och hur den animerade filmen mår idag. Och så kommer du få några tips på vad du kan fylla på kulturbanken med nu i sommar från både teatern och litteraturen. Och vi ska börja med det sistnämnda och ett av de mest kända författarnamnen idag, som skrev en bok 1984 som sen blev en global succé 2017 när den gjordes om till en tv-serie. Jag pratar om Margaret Atwood och The Handmaid's Tale. Ja, så där låter Adam Taylors musik i tv-serien The Handmaid's Tale, som alltså bygger på Margaret Atwoods roman Tjänsterinnans berättelse. Och jag har fått sällskap av en som både har läst den och nyligen intervjuat författaren. Hej Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen.
Hej!
Hur kommer det sig att Margaret Atwood är ett så stort författarnamn idag?
Ja, det är en bra fråga att ställa just till, om den här författaren faktiskt. För stor har hon varit länge. Nu är hon superstor, större än, skulle jag säga, en Toy Story. Hon var ju tidigare, hon har ju varit stor på, alltså i många decennier har man ju diskuterat henne i Nobelprisspekulationer. Man kan se det som någon slags termometer för hur het en författare är. Så har hon ju funnits med där väldigt länge. För det är ju en författare som hon debuterade 1961, alltså 65 år sedan, kom hennes första diktsamling och sen kom romandebuten 69. Så hon har ju funnits med mer än ett halvt sekel. Och har, från start så gick det ju bra för henne, men som hon också själv har sagt, hon var väl möjligtvis lite världsberömd i Kanada, men det betyder inte så mycket. Men sen är det ju så här, sen kom ju de här dystopierna. Såklart Tjänarinnans berättelse, den kom ut 1985, den blev stor redan då. Sen också den här klimatdystopin, klimattrilogin med Adam, som började med Oryx and Crake i början av 00-talet. Där hon också då, både i Tjänarinnans berättelse och i den här klimattrilogin, blev känd som någon som kunde förutspå saker. För så kände jag verkligen med den här klimatdystopin, att jag var verkligen, när hon kom med tredjedelen i den 10 år senare, men hur visste du allt det här? Nej, men det här är baserat på fakta, så här är det, för hon kallar det själv för spekulativ fiktion. Men hon är ju verkligen inte bara sånt, hon är ju också väldigt, väldigt bred, och det kanske det som också gör henne stor. Hon är essayist, hon är poet, hon är romanförfattare, men också ett slags aktivist då, kan man ju säga att hon har blivit. För det som är, det hörde jag Handmaid's Tale, utan den 2017 så hade hon ju inte varit den superstjärna hon faktiskt framstår som ibland nu. Och hon verkar ju också tycka jättemycket om det. Hon har ju själv varit med och spelat i de här tv-serierna med Alias Grace och nu senaste Dead Testament, såna cameos i samtliga, och verkar väldigt nöjd med att spela de här elaka tanterna som hon får fram.
Och nu är hon alltså aktuell med en ny bok, en memoar, Livsboken heter den. Och du ringde upp och pratade med henne från när hon satt i sitt hem i Toronto. Jag tycker att vi ska lyssna på den intervjun nu.
Hello!
Hello!
Hello! Hello!
There we are.
No,
how are you?
Hello, I'm fine. How are you?
Margaret Atwood gick till sist upp på intervjulänken 5 minuter efter att hennes assistent har sagt hej från sitt kontor någon annanstans. Margaret Atwood är i hemmet i Toronto. Det har varit lite för varmt ett par dagar, berättar hon, men nu är det alldeles utmärkt.
Oh, it is perfect right now. It was a little hot a couple of days ago. But right now it's excellent.
Ah, great.
Skönt att vädret är bra i alla fall när resten av världen ser ut som den gör, konstaterar hon. Vi har mötts 2 gånger förut i Stockholm. Jag berättade att jag var väldigt nervös första gången 2003. Jag var ung och det var en av mina första stora intervjuer med en internationell författare.
And how did it go, Lena?
Well, hur skötte jag mig, under Margaret Atwood nyfiket. Jag berättade att hon genast frågade hur gammal jag var och snabbt slog fast att jag var yngre än hennes lilla, lilla, lilla dotter. Hon skrattar och konstaterar att hon gillar att känna till folks livserfarenhet.
it's, it's good to know what people's lived experiences, what they've actually lived through, as apart from reading in history books.
Margaret Atwood själv fyller 87 i år, men hennes skarpa, krassa blick på världen verkar intakt. I nya 600 sidor tjocka livsboken med den talande undertiteln Ett slags memoarer ser hon tillbaka på ett långt liv som de olika personer hon som författare är. Den som lever och den som skriver, som hon uttrycker det. Men hon inleder boken med att berätta att hon länge inte ville skriva en memoar överhuvudtaget. Det lossnade först när hon definierade för sig själv vad det är för någonting.
It is a memoir, which means what you can remember. And there are a lot of things you just don't remember because they weren't very important. But what you do remember are usually catastrophes, stupid things you did, stupid things other people did, bad things other people did. You tend not to remember so much the bad things you did, and things that were very funny and unusual. So that's what I put in.
Yeah.
Det man minns, säger hon, är vanligtvis katastrofer, dumma saker man själv eller andra gjorde och sånt som var väldigt roligt eller ovanligt. Så det var det jag tog med, förklarar Margaret Atwood. Mycket handlar också om tillkomsten av alla hennes verk, allt från romandebuten De ätbara 1969 till klimattrilogin Mad Adam och tjänarinnans berättelse, den som inneburit ett nytt, ännu större internationellt genombrott. Livsboken innehåller dessutom djupt personliga bitar, bland annat om saknaden efter hennes partner, författaren Graham Gibson, som hon levde tillsammans med i 46 år fram till hans död 2019. Han dog under lanseringsturnén av uppföljaren till tjänarinnans berättelse, Gileads döttrar, när paret var i London. Extra drabbande är de rader i boken där hon skriver om hur han mot slutet av sitt liv bad henne om förlåtelse för att han aldrig ville gifta sig och inte skaffa ett barn till med henne. Hon konstaterar att när någon är död och man saknar dem så är det en tröst att genom att skriva få återuppleva livet man levde tillsammans med dem.
And I think that's why a lot of people write about dead people. So you're, while you're doing it, you're still kind of in that moment.
Så kom hon att skriva en hel sorgebok i stil med John Didions Ett år om magiskt tänkande eller Siri Hustbets En bok om spöken. Det avfärdade hon genast. Det skulle kännas självupptaget.
I don't think so. Because I already did.
This one is that book.
That's it, but I probably would not write a whole book about that, and being Canadian, I would probably find that self-indulgent.
My name is Alfred. I had another name, but it's forbidden now.
Det går förstås inte att prata med Margaret Atwood utan att hamna i hennes absolut största globala genombrott. Det som kom på ålderns höst. Och det upptar givetvis även en rätt stor del av livsboken. 1984 satt hon i kalla krigets Västberlin och skrev The Handmaid's Tale, dystopin om den religiöst styrda diktaturen Gilead i ett tidigare USA. Boken som fick titeln Tjänarinnans berättelse på svenska kom ut 1985, fick stor uppmärksamhet och nominerades som flera av hennes böcker till det prestigefyllda Bookerpriset och blev dessutom film 1990. Men det var ändå ingenting jämfört med det andra genombrottet när romanen blev tv-serie 2017 med Elisabeth Moss i huvudrollen som berättaren Offred.
Chair. Table, a lamp, there's a window with white curtains.
Kunde du föreställa dig det här genomslaget 30 och 40 år efter att boken kom ut, frågar jag. Nej, säger hon, och betonar samtidigt att det inte beror på hennes bok, utan de yttre omständigheterna med utvecklingen i samhället hade hennes roman varit glömd i ett dammigt hörn nu.
It's a question of circumstances. So in 1984 in Europe, nobody believed that the United States could ever go that way, because the Cold War was still on, and the United States was the beacon of hope. It was Radio Free America, it was late Statue of Liberty, it was freedom, it was all of these things that people who knew about the Cold War or who were in the Cold War really admired. So at the time I wrote it, the people who were most likely to believe it were in the United States.
På 1980-talet var USA en symbol för hopp och frihet, påminner hon. Och ingen i Europa trodde att USA faktiskt skulle kunna röra sig i den här riktningen. Det var snarare i USA och Kanada som kanske några få förstod att det var möjligt, menar hon. Så hon kunde själv inte föreställa sig det 1984, men hon visste att det fanns en risk.
I knew that it was a possibility for the United States, or else I wouldn't have written the book.
Allt förändrades hösten 2016, menar Margaret Atwood, när Donald Trump vann presidentvalet. Då var hon mitt i inspelningen av det som skulle bli tv-serien The Handmaid's Tale med planerad premiär våren 2017. Hela filmteamet var i chock när de i november förstod att Donald Trump och inte Hillary Clinton hade vunnit.
So instead of if Clinton had won, it would have been, woo, we look what we escaped. And instead it was, oh my goodness, here it comes.
Om Hillary Clinton hade vunnit hade reaktionen varit, menar Margaret Atwood. Åh, titta vad vi slapp. Nu blev det istället, säger hon. Herregud, nu händer det. Ja, Margaret Atwood är som bekant tydligt politisk och inte minst skarpt kritisk mot Trump, även i sin bok. Där skriver hon också en hel del om sina amerikanska författarvänner. Jag frågar henne om hon håller med mig om att amerikanska författare är oväntat tysta just nu. De är ju rädda förstås, säger hon direkt. Och så, menar hon, är det i alla autokratier som hon benämner USA.
Yeah, well, they're scared, and this happens under any autocratic regime. So I think when the first Handmaid's Tale movie came out, which was just as the Berlin Wall was coming down, that was interesting. People in the United States were saying, well, why didn't they have protests? Well, why didn't they resist? I said, they would have been shot.
När den första Handmaid's Tale-filmen hade premiär 1990 samtidigt som Berlinmuren föll var det många i USA som sa, varför protesterade de inte, berättar Margaret Atwood. Varför, säger hon nu, för att de skulle ha skjutits. Så ja, det är lättare för Margaret Atwood som sitter på andra sidan gränsen i Kanada.
So it's easier for you as a Canadian writer?
Oh, way easier.
Yeah.
At the moment.
När vi sågs första gången 2003 berättade Margaret Atwood att det vanligaste folk sa när de mötte henne var, oj, vad kort du är. Hon är 1,63. Nu, gissar jag, måste det väl vara, hur kunde du förutspå så mycket? Hon vägrar gå med på att hon är profetisk. Däremot granskar hon historien för att förstå nutiden, ser mönster. Just nu drar hon till exempel paralleller mellan det politiska landskapet i USA och franska revolutionen och ser Trumps magarörelse som en del av samma historiska mönster.
You can have revolutions of the right or of the left, it doesn't matter. They follow the same pattern. So I'm interested in patterns. They can't predict, but they can give you some idea of where thing of how things might develop.
Man kan ha revolutioner till höger eller till vänster, det spelar ingen roll. De följer samma mönster, säger Margaret Atwood.
And usually when a revolutionary movement wins, there's a brief period of euphoria and then there are power struggles.
Men vad har de här framgångarna inneburit för Margaret Atwood själv? I livsboken konstaterar hon att folk kallar succén med Bookerprisvinnaren Gileads döttrar, alltså Handmaid's Tale-uppföljaren med den engelska titeln The Testaments, för höjden av hennes karriär. På sitt vanliga krassa vis är hon skeptisk till det uttrycket, men medger att hon är mer än världsberömd i Kanada nu för tiden. Fast hon påpekar att hon ju är kanadensare och kanadensare tycker att det är lite smaklöst med berömmelse. Och även om hon är känd så är det inte på en Elvis Presley nivå, betonar hon.
It's not the same as being Elvis Presley. You know, people are not trying to steal my shoelaces or anything like that.
För övrigt säger hon, är det ju bra när berömmelse kommer sent. När sånt här händer när man är 24 eller om man blir fotbollsstjärna i high school, då är enda vägen nedåt.
I think if this kind of thing happens to you when you're 24, it's usually a bad idea. It's like being a football star in high school. You know, there's nowhere to go but down. So I think a slow, steady situation is a lot more conducive to writing.
Margaret Atwood får ofta just frågan hur framgångarna har påverkat henne och berättar hon. Hon får också väldigt ofta frågan om vad hon vill att hennes eftermäle ska bli.
And I say, who cares? You know, I'm not going to be there. Enjoy yourselves.
Jag bryr mig inte, jag kommer ju ändå inte vara där, säger hon med sin sedvanliga torra humor att hon brukar bemöta det. Men ändå, envisas jag, tänker du inte att dina böcker kan påverka, göra avtryck? De har ju blivit symboler för motstånd över hela världen. Det har ju till och med anordnats protestmarscher med Handmaid's Tale-dräkter.
Oh, you mean, can I control people? No.
Man kan inte kontrollera hur en bok tas emot, påpekar hon. Karl Marx förutsåg knappast konsekvenserna av sitt manifest, säger hon och skrattar än en gång. Och om hon fick välja skulle hon hellre se att hennes egen bok, alltså Tjänarinnans berättelse, föll i glömska och att USA fick fortsätta vara en demokrati värd att beundra.
And if I had a choice, you know, would I wish my book to be plunged into obscurity and for America to continue as an admirable democracy, or would I look like my book to be very popular because everybody's afraid of what's happening right now? I would choose the first.
Så du gillar inte tajmingen du hade med tjänarinnans berättelse, undrar jag till sist, aningen ledande. Hon bemöter det med att citera vad hennes filmagent i Hollywood sa på lanseringsfesten av Handmaid's Tale 2017.
Well, you can call it good timing or you can call it bad timing. Mm. Or you can quote my Hollywood film agent who said at the launch party of the Handmaid's Tale, I hate to say this, but you're the only person who's benefited from the election of Donald Trump. And that was in 2017, and it was kind of true.
So many things are forbidden now.
Det var Lina Kalmteg som hade intervjuat den kanadensiska författaren Margaret Atwood. Och jag har fortfarande Lina med mig här i P1 Kultur. Atwoods livsboken, skulle du rekommendera den som en bok för någon att läsa nu i sommar, Lina?
Ja, verkligen. Alltså den är skriven på gott humör och jag blev på väldigt gott humör av att läsa den. Jag vet inte, man hör kanske lite i intervjun, hon är väldigt witty, Margaret Atwood, lite så här skarp och tag och den är och kul. Och den är så rakt igenom och hon berättar verkligen också i detalj, hon säger att hon inte minns så mycket men det verkar som hon har ganska fotografiskt minne från barndomen fram till nu. Så jag tyckte det var väldigt uppfriskande. Det är också en person som man förstår har levt lite, det är någon som beskriver henne som att hon är en sån där som gör det bästa möjliga av situationen hela tiden. Och det känner man och det märkte man när jag pratade med henne. Det gör hon fortfarande som 87-åring. Hon kör på. Och det märker man i boken också att det har hon verkligen gjort. Så att man är väldigt inspirerande och imponerad också av att hon var en kvinna som blev författare på den där tiden i Kanada. Väldigt också kämpat på och tagit sig, som vi förstår, också ganska långt och ganska högt. Så att det tycker jag definitivt. Man lär sig också rätt mycket om Kanada faktiskt, som vi kanske inte vet så jättemycket om. Och så får man veta en hel del om astrologi, för hon gillar horoskop också. Det pratade vi jättemycket om också. Så att om man tycker det är spännande så får man också lite om det. Hon är både skorpion och tvilling och det kan man fundera på vad det gör. Oj. Så den är klart läsvärd i sommar.
Lina, inför förra sommaren så utnämndes konstnären och författaren Miranda Julys bok Alla fyra som en av de stora hitsen från våren 2025 som man borde läsa under sommaren här i P1 Kultur. Vilka böcker skulle du säga platsar på en sån lista i år?
Ja, bra fråga. Den där kom till och med juni förra året, så den var ju väldigt bra timing för sommarläsning. Även om Miranda July är amerikan, så den, många hade ju även i Sverige läst den på engelska för att så många var så intresserade av att höra om. Det var ju en förklimakterieroman, och sådana har vi inte så många. Så det var ju kanske framförallt kvinnor som pratade väldigt mycket om den. Den var lite oslagbar, tänkte jag då, och det kanske den fortfarande är. Kanske, det kommer säkert någon snart. Men en som jag väl har tänkt nu under våren som har varit lite samma, att den faktiskt har skapat debatt och diskussioner som inte handlar om att man, ja, men kanske som vi har lite grann om autofiktionen eller någon som hänger ut någon och sådär, utan något annat som handlar om innehållet. Det är ju verkligen David Choloy, nu är han kanadensisk författare, hans Kött-roman som kom på svenska för ett par månader sedan. Den har ju diskuterats ganska mycket och ganska friskt på svenska kultursidor. Framförallt har det handlat om manlighet och maskulinitet. Någon skribent ifrågasätter, det så här män tänker, det vill säga de reflekterar ingenting och är ganska tomma både på alla längst in också. Det finns inte så mycket här. Där är det så det är, eller har han skrivit den dåligt? Är det inte så här män tänker, utan det är bara den här, han har bara gjort den här karaktären platt.
Vad handlar det om?
Ja, men den handlar om en ung man, Istvan, som är, han är ju tonåring från start i Ungern, som flyter på lite i livet. Det händer lite jobbiga saker när han börjar interagera med kvinnor, kan man säga. Folk i hans närhet som dör, kan jag säga, kan väl ändå avslöja, för det är ganska snart in i boken. Så rätt mycket hemskt, han tar sig till London, och det fortsätter att handla rätt mycket om det här att han... Man vet inte riktigt vad styrs han av, vad vill han i livet. Han lever på, han träffar de här kvinnorna, han kommer in i kretsar med mycket pengar och kommer på något vis någon slags klassresa, fast bara pengar. Det är inte så att han utbildar sig eller någonting, utan han får pengar genom giftermål. Och även där händer då på vägen väldigt fruktansvärda saker. Men jag tänker att jag vet att han själv har ju sagt i intervjuer, han var här i Stockholm för någon vecka sedan bara, och tyckte ju inte att den handlade så mycket om maskulinitet, som ju då debatten har handlat om. Mm. Det ska jag säga, det har den handlat om även när den kom ut på engelska, har jag sett, så var det faktiskt just det den här diskussionen handlar om. Så han är nog ganska van att få den frågan. Han verkar lite trött på det också. Jag tycker ändå den handlar lite om det, men det är också just det där, vad vill man med livet och hur styr man sitt liv och varför blev det så här? Så det är en väldigt, väldigt minimalistisk roman. Det är där, den är väldigt avskalad, så det är därför man inte heller kanske får så mycket känslor och så mycket svulstighet och sväng i berättelsen.
Har du tips på någon där man får det?
Ja, det kan jag säga. Kanske en, jag tänker att den som också kommit nu precis faktiskt också i juni då, eller maj-juni här, Tone Kjønnesons Ultravåld. Mm. Och just när jag sa att den andra minimalistisk, så skulle jag säga att den här är lite mer maximalistisk och lite svulstigare och svängigare. Men faktiskt lite samma sak när jag tänker på det. Det är ju någon slags... Det handlar om en familj i Skåne som bor på ett slott, men det är en slags förhöjd, smutsig, skruvad saga om hur deras liv sen utvecklar sig. Den följer också deras liv ganska långt, inte då en av dem som dör tidigt också. Precis samma sak. Men det är lite samma sak. Det är mycket våld, en del grova sexscener och mycket ångest, men som sagt på två olika spektrum. Då, den ena är väldigt avskalad, så är den här inte det, utan väldigt mycket. Där får man en väldigt många ord och väldigt lång berättelse som jag måste säga att jag verkligen gillar. Den har ju fått rätt exceptionellt hyllande recensioner, och jag tycker verkligen att det är en sån där som man tänkte säga kan ligga på sandstranden och läsa. Det gör jag själv aldrig, det är jättejobbigt med sol och sand och allting, men det är en sån där bok som, alltså jag vet inte när jag senast läste en roman och gjorde så mycket grimaser för mig själv. För det är ganska många groteska, våldsamma scener. Så att det är något som man behöver smälta sen under sommaren när man väl har tagit sig igenom den. Den är ju ganska så tjock.
Men har du något tips som inte är lika våldsamt som de här två första? Om man inte nu vill liksom tänka så mycket på våld under semestern eller när man jobbar under sommaren.
Ja, men om jag går tillbaka till lite mer minimalistiskt, verkligen lite mer perfekt prosa, kan man hitta i Perfektion av Vincenzo Latronico, italiensk författare, som har skrivit en roman som man kan säga handlar om hipsterlivet, sociala medier. Minns jag inte riktigt samman, men vår generation skulle jag nog kunna kalla den, att den handlar om vi som växte upp var tonåringar när internet kom och sen blev vuxna tillsammans med internet. Mm. Och också har levt det här livet där sociala medier börjar vävas in i våra liv. Det här är som en slags sociologisk studie. Han har ju franske författaren Georges Perecs Tingen som förlagarna själv sagt att det är som en cover på Tingen det här. Så han är väldigt tydligt inspirerad av den här 60-talsromanen som är en 60-talsskildring. Den här skildrar vår tid på ett sätt som jag inte har sett liknande. Den är väldigt alltså vass och skarp och också en sån där som det tar lite tid att smälta, för jag tycker han är så i steget att analysera något, ett liv som man ser just nu. Utspelar sig i Berlin och handlar om ett ungt par där som berättaren zoomar in och sen berättar hur deras liv tar sig framåt i det här. Jakten på perfektion på något vis då, vad som finns där under.
Så ger de bilder och så på sociala medier till exempel? Eller? Alltså de vill visa
precis,
upp,
man lägger ut sånt, men det visar sig att det finns ju damm i hörnen, man kanske precis har grälat när man så, tog den där bilden och man har liksom, vet, bakom allt så finns, och framförallt dagen efter så ser det inte ut så där på bilderna som det kanske gör i de här, du vet, annonserna för att hyra ut en vacker lägenhet i Jugendvåning i Berlin kort, då ser det fantastiskt ut och du tror du kan få det där perfekta livet. Jag känner faktiskt igen det där också.
Lina, nu har vi fått några tips eller tre tips av dig om böcker som du redan har läst. Vad längtar du själv efter att läsa i sommar, undrar jag också.
Ja, men jag har en bild av mig som sällan blir den jag vill, men att jag ska hinna läsa lite poesi på sommaren. Och jag befinner mig ganska mycket på Öland. Och i sommar, jag har faktiskt fått den här, men jag fattar att den här boken har inte riktigt kommit ut än. En Ölands poet, hon bodde väl i Lund sen, men hon är född på södra Öland, Anna Rydstedt, som dog 94, ska vi se här om jag har det. Ja, precis. Samlade dikter från 1953 till 1994, en väv av verklighet. Så det är en alldeles ny samling som kommer nu med hennes gamla dikter. Och den hoppas jag verkligen att den här sommaren blir en poesisommar. Så den siktar jag in mig på.
Jag önskar dig mycket trevlig läsning och att du faktiskt får tid att läsa den. Tack så jättemycket, Lina Kanteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Men vad ska man göra om man har läst klart eller tröttnat på att vara i ett horisontellt läge och vill liksom aktivera sig lite mer? Vad säger vår scenkonstkritiker Jenny Telemann? Vad ska man göra?
Ja, vad tror du att jag kommer säga?
Gå på teater.
Ja!
Jenny, hur skulle du säga att en sommarteatersäsong skiljer sig från resten av våren? Året.
Ja, men alltså dels är det sommar, det hörs på namnet. Sen har det ju ett gammalt fint namn som heter friluftsteater. Mm. Så att det är ju den viktigaste aspekten egentligen av sommarsäsongen. Det är att man ser teater utomhus. Och det är ju något av en annan grej faktiskt.
Vad bidrar det till själva pjäsen att se liksom teater under en bar himmel?
Ja, men dels så har du själva den berömda luften, alltså repliker, det som sker på scenen. Dels kan rösterna bara liksom slukas upp av luften, du får kämpa med fåglar, traktorer, regn, väder. Det är liksom en utflykt man gör, man har dragit med sig tonårssonen, man måste ha matsäck. Men det är ju också kanske lättare ibland, roligare ibland att få med sig familjen som inte är så sugen på teater, för att det är liksom mycket runt omkring. Så att det finns en liten myt eller liksom kanske en liten fördom om att det måste vara väldigt tydligt, enkelt och stiliserat. Men det spelas väldigt mycket avancerad teater också på sommarrepertoaren, som jag väljer att kalla det då för att det ska låta lite tjusigt.
Får jag vädra en fördom?
Kör!
Är det lika bra kvalitet på sommarpjäserna som det är under resten av året?
Det är det. Liksom, punktvis är det det. Det är satsningar där man liksom verkligen har ansträngt sig för att ja, men med dramaturgi, med liksom en komplexitet, gestalter och sådär. Sen är det ju också pjäser som är, det ska vara komedier, det är en tradition det här, så man spelar mycket Shakespeare, man spelar kortare Shakespeare, så att det är kvalitet, det är inte samma kvalitet, men det är inte riktigt samma sak, så att man tänker sig ändå att det är liksom förenklat ibland. Men det kan fortfarande vara väldigt, väldigt bra. Det är ju inte amatörmässigt.
Nej, okej, okay, tack. Så du som har tittat på sommarrepertoaren, vad tycker du ser mest lovande ut?
Ja, men jag kan mata dig med några tips här. Alltså redan imorgon finns det de som kommer att fira midsommarafton på 12-skillingsoperan. Det är Gävle Folkteater som flyttar ut en sån här succéuppsättning av den till Hälsinglands Träteater på Järvsö. Och så kan man ju också göra då ibland om det är något som verkligen har funkat. Som någon har gjort i Gasklockan i Gävle, så bara kör vi den i sommar. Och dagen efter midsommar så är det traditionsenlig premiär på en av de största uteteatrarna som vi har. Det är Västanå musik och teater heter den nu faktiskt. Den håller till i en lada, Rottneros berättarladan, som enligt myten är Värmlands största lada. Och jag har varit där. Och de spelar nästan alltid Selma Lagerlöf, det är liksom deras husgud. Och deras stora premiär, som jag tror kan bli jättefin, är Liljekronas hem. Mm. Och det är en sån här inte så känd Selma Lagerlöf-roman. Den utspelar sig liksom innan Gösta Berlings saga. Och de är ju verkligen... Alltså de är ju tungt professionella. De är till och med länsteater i Värmland. Så att där... Det finns folk som bokar biljetter så fort de släpps där. Och sen Hagestad sommarteater, de sätter upp Det bergtagna. Och det är faktiskt en roman av Victoria Benediktsson. Och det är Unga Klaras konstnärliga ledare som sätter upp den. Och den handlar om kärlek, samman. Och den handlar om, kan den fria kärleken vara livgivande eller måste den bli destruktiv? Mm. Vilket jag tycker kan passa ganska bra för sommaren, som ju är något av en prövning ibland för kärleken. Men jag kan säga supersnabbt att allt det här är ju sånt man köper biljetter till. Parkteatern i Stockholm, om man är i Stockholm, finns alltid. Det är gratis. De har ett grekiskt gästspel som spelar Agamemnon. Det tycker jag är coolt. 21-22 juli.
Vad ska du själv gå och se?
Jag vet inte. Jag brukar hamna på Västanå teater, men det kan också vara väldigt roligt att snubbla in. Och så hamnar man på någon folkparksliknande arrangemang och där är det en föreställning på gång.
Tack så mycket, kul. Jenny Tellerman. Jag hoppas att du trillar in på något väldigt, väldigt roligt nu i sommar. Och Jenny Tellerman, du är ju teaterkritiker här på Kulturredaktionen. Vi ska förflytta oss från teater på utomhusscener in i biosalongen. 1986 gjordes det en 3D-animerad kortfilm som heter Luxor Junior, som handlar om två skrivbordslampor. Ja, det låter inte särskilt spännande, eller hur? Men animatörerna lyckades väldigt väl med att ge liv åt dessa två lampor bara genom hur de rör sig. Och även om du som lyssnar inte har sett den här kortfilm, så har du kanske sett en av skrivbordslamporna ändå. Det är den som hoppar in i bild och som ersätter i-et i ordet Pixar precis innan en av Pixar-animationsstudions filmer börjar. Nu har deras senaste film precis haft premiär, den femte delen av filmserien, om de levande leksakerna i Toy Story.
Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
Bonnie still needs us. You got a friend
in you. Jag säger hej till vår filmkritiker Joakim Silverdahl som har sett Toy Story 5. Och som du kunde höra recensera den i Kulturnytt i morse. Joakim,
hej. Du har ju... Först samman. Ja. Alltså, Lina Kantig sa i början av det här programmet att Margaret Atwood är större än Toy Story. Men där får hon ju bara sätta sig ner i sin kanadensiska soffa. För den här första filmen om Toy Story stöpte ju om hela filmvärlden. Liksom. Så att, ja.
Jag hoppades lite att du kanske missade det i början faktiskt när jag hörde henne säga
inte.
Det.
Jag spetsar öronen.
Men Joakim, du har kallat Toy Story för världens bästa filmserie och Toy Story 5 fick en 4 i betyg av dig. Vad gör att den håller måttet?
Ja, men den gör ju det Pixar så ofta lyckats med i sina andra uppföljare. Då. Den tar det vi känner igen, den skruvar på det och liksom för att ge de här karaktärerna nya dilemman. Den här gången så får ju leksakernas ägare, det är en 8-årig tjej som heter Bonnie. Hon får en surfplatta av föräldrarna i present. Ja, men du hör ju det. Det är ju den perfekta skurken för en leksak 2026. Mm. Och sen så tar den det dilemmat då och ger oss en film om ensamma barn och om leksaker som kastas in i ett existentiellt kaos när deras syfte blir ifrågasatt som leksaker. Och så ger den oss samtidigt då, typ Conan O'Brien som gör ett riktigt, riktigt sånt mästarprov som röstskådis åt en potträningsleksak som drar alla dumma skämt man kan tänka sig. Så den här filmen har ju något för alla.
Animationsstudion Pixar har ju sedan premiären av första Toy Story-filmen för 31 år sedan gett oss en inblick i ett antal så här magiska världar. De har lyckats förmänskliga monstren som gömmer sig i våra garderober och under våra sängar. De har lyckats göra en robot som bara kan säga sitt eget namn till en av de mest sympatiska rollfigurerna på film någonsin. Och de har förklarat livet och döden både genom en gammal enkling och en clownfisk. Och det här är bara några av deras bidrag till filmhistorien. Mm. Och de totalt dominerade ju familjefilmerna från Toy Stories premiär mitten av 90-talet fram till 2010 och förändrade vad en familjefilm kan vara. Vad var deras hemliga recept, Joakim?
Att de la lika mycket omsorg och kärlek på animationsutvecklingen som de gjorde på handlingen i filmerna. Toy Story blev en slags mall här då. Alltså innan den filmen blev klar så var den här leksaken Woody en alldeles för elak, svartsynt figur. Och de behöll den där ramhandlingen, allvaret i filmen. Men det var först när de började vässa på de här trubbiga elakheterna som de fick till dynamiken som både lockar barn och vuxna. Och då tänker jag så, sen då, när de efterföljande filmerna skulle bli av, då var det allra största fokuset på hur filmens manus skulle kunna leda till en bra berättelse. Inte bara hur tokigt det skulle vara på olika sätt, om vi hade fiskar som kunde prata eller någonting. De har ju en tendens då att utgå kanske från det som många barn har funderat över. Alltså, hur skulle det vara om fiskar kunde prata? Hur skulle det vara om känslorna inuti min kropp skulle vara små varelser? Hur skulle de se ut? Mm. Vad händer med mina leksaker när jag lämnar rummet? Alltså de där grejerna är ju också eviga och magiska på något sätt.
Men sedan 2010 så tycker många att de har liksom tappat den här förmågan att göra de där väldigt originella filmerna som har varit deras kännetecken. Mm. Vad är det som har hänt sedan dess?
Ja, Edward Gibbons skrev en bok en gång som hette Romarrikets nedgång och fall. Och det är väl lite där någonstans som vi hittar Pixar idag, tänker jag. Alltså det är succé på succé, till och med två Oscars-nomineringar för bästa film. Mm. Finaste kategorin för Upp och Toy Story 3.
Det är tre animerade filmer totalt som har blivit det, och två av dem är från Pixar.
Ja, så det säger ju någonting. Och det var ju 2009-2010. Så jag tycker att man kan ana att det är en studio som har börjat tänka lite för mycket på sitt eftermäle här. Mm. Alltså legacy är det man pratar om mycket. Alltså, vad krävs för att något ska gillas som en Pixar-film? Vad kan vi tillåta? Och sådär. Och när man börjar tänka för mycket på sånt där, det är då det liksom börjar ringa i romarriket klockorna och imperiet som växer och växer, och så har man inte kontroll och så blir det lite sådär som det blir.
Men det här med att Disney gick från att samarbeta med dem till att köpa upp dem, har det påverkat också?
Alltså Disney är ju ett sånt företag som också tänker mycket på sin legacy, nästan ännu mer förr än nu faktiskt, för nu på Disney Plus finns ju allt som de har gjort i princip. Mm. Men förr i världen så var de ju väldigt efter liksom försiktiga med att släppa iväg sina produkter eller filmer åt olika håll, och det gjorde ju att delar av Disney-historien har ju varit katastrofalt dåliga när man kollar på vilka filmer som kom ut under 80-talet till exempel. Mm. Så att jag tänker att det är inte jättebra att vara ägda av en superjätte och själv också växa till att bli en superjätte. Mm. Som sånt här animationsbolag, om man då samtidigt vill utmana gränser och pusha saker framåt.
Joakim, en animerad film har ju länge, kanske allt för länge, ansetts vara något för barn. Det har dels berott på de hårda så här moraliska reglerna som fanns i Hollywood. Mm. De åren Disney hade sin första storhetstid. Men det är också för att animerad film är så dyrt att göra, och då är en familjefilm nästan som en garant för att filmerna ska vara lönsamma. Men de senaste åren ha animerade filmer som är barnförbjudna, som till exempel Demon Slayer-filmerna, var med på topplistorna över högst antal biobesökare. Och den är ju en animefilm, och jag undrar liksom, hur stort är det med animefilmer för vuxna idag?
Ja, men det har ju vuxit och blivit allt större. Man kan ju också bara kolla på Netflix som ett exempel, som ju aktivt tar fram egna animerade tv-serier då, i de flesta fall där. Men film och tv-serier just av den här sorten är någonting som växer enormt. Jag var inne på en biograf nyss och pratade med dem som jobbar där, och då pratade de om just Demon Slayer-filmen, att de var så här, vi hade ju ingen aning om vad det ens var, de som jobbar på biografen. Men det kom ju hur mycket folk som helst, och de var utklädda till olika saker. Så det är ju som verkligen någonting som växer stort. Sen så tycker jag också att det är spännande att se det här, att det här med animerad film, det börjar ändras samtalet runt det. Vi kan liksom tänka på vad Guillermo del Toro, som är en känd regissör som gör alla möjliga sorters filmer, men bland annat animerade filmer. Han har ju sagt då att så här, animation är inte en genre, det är ett medium. Alltså ett medium där vi kan berätta alla sorters berättelser. Det är inte bara barnfilmer, det är inte bara det här. Och för något år sedan så var det ju en lettisk film som då hade gjorts med typ inga pengar överhuvudtaget, som heter Flow. Den handlar om en katt i en situation där det blir någon slags sån här stor flod, nästan som Noas ark eller någonting sånt, att det kommer hela världen fylls med vatten, och så får man följa den här katten som inte kan prata utan bara springer runt som en vanlig katt. Och den filmen är ju väldigt udda, speciell form av berättelse, men den vann ju Oscar för bästa film, trots att den då hade animerats för nästan inga pengar och inte alls bara riktat sig mot barn.
Bästa animerade film måste jag lägga till.
Ja, bästa animerade film.
Men det här med animens popularitet, det har ju verkligen gått från att vara en nischad grej som väldigt få är väldigt hängivna till att bli en mainstream. Och Netflix, som du nämnde, har ju gått ut och sagt att hälften av deras 300 miljoner abonnenter numera kollar på anime, så det säger ganska mycket. Men om man tittar på topplistorna över biobesöken, så är det också slående att de senaste åren så är det alltid en animationsfilm som ligger högst upp eller bland de topp tre mest tittade biofilmerna. Och man kan nämna till exempel Super Mario, Insidan ut, Zootropolis och den kanske mest sedda animationsfilmen någonsin, den kinesiska Neja 2. Men samtidigt så kritiseras ju också de här stora bolagen och de här stora titlarna för att vara mer av en form av event än bra animationsfilmer. Hur går det här ihop? Kan du förklara det?
Ja, men jag tänker att de har lärt sig fel läxa från Pixar, skulle jag säga. Eller snarare så här, de kanske vet att det spelar ingen roll. Att har vi Super Mario, då räcker det med att vi har den enklaste möjliga hjältehistorien då. Den traditionella, det finns onda, det finns goda, någon drar lite skämt och sådär. Och sen så här, räcker det då, tänker man. Och så visar man olika delar från de här spelen som folk känner igen. Lite musik, liksom. Och så tänker man, nu har vi 1 miljard. Och det har de ju, liksom. Så att jag tänker att det lite sorgliga i det är ju att man börjar se att Pixar sneglar lite mot det här. Nu kommer Toy Story 5, snart är det Insidan ut, eller det snart är det Coco 2. Det är liksom, det är saker som man börjar känna så här, det är inte det här ni ska hålla på med då. Om ni är de som faktiskt bryr er om berättelserna, så gör det lite till då, tycker jag.
Så om man tittar på stort då, vem bryr sig mest om den animerade filmen idag? Hur mår den animerade filmen idag?
De som bryr sig allra mest är de som har allra minst pengar, tycker jag. Alltså det är det känslan man får, för det är de som verkligen utmanar, pushar gränser i vad en animerad film kan vara. Det finns en som heter Don Hertzfeldt som gör liksom animerade filmer med små stick, som heter det, bara liksom små liksom enkelt animerade figurer, men som ger en mer tankar än alla Super Mario filmer du kan tänka dig när du har sett den klart. Så att det är klart att det finns folk som verkligen bryr sig, men då tror jag att de allra flesta av dem, de jobbar inte på Pixar, Disney eller Netflix.
Tack så mycket, Joakim Silverdahl, kritiker här på redaktionen, som hade sett den animerade filmen Toy Story 5 som går på bio just nu. Och från animerad film till dess historiska föregångare, dockteatern. Hur gör man egentligen för att få en docka att leva? I vår serie Hantverket låter vi kulturvärldens praktiker kliva fram ur kulisserna och berätta om sitt arbete. Och idag möter vi dockmakaren Sara Boman som vet precis hur man får det att glimra i ett par dockögon.
Det står en miniatyrteater på arbetsbordet i Sara Bomans ateljé. Framför den lilla scenen är det en kartongvägg med ett litet hål som jag kikar in igenom. Sara börjar veva och dra i pinnar och få liv i figurerna i kartong som börjar röra sig över scenen.
Och då ser du båten?
Ja, jag ser båten. Seglar som far fram och tillbaka.
Mm. Och en kapten?
Ja, och kaptenen ser jag.
Och sen ser du kanske de här vågorna som ska rulla?
Vågorna? Nej, vad fint. Det är ju, ser ut som svarvade...
Det är bordsben. Svarvade, spiralformade bordsben som råkade passa perfekt i längd och dimension för den här teatern. Så de ska kopplas ihop med kugghjul sen och drivas med en vev. Det här är en miniatyrteater. Det kallas för Lambe Lambe. Och det är en teaterform som är inspirerad av de här gamla fotograferna som stod med kameran och hade en duk över huvudet när de tog bilden. Så det spelas av en dockspelare som står lite gömd bakom. Och sen är det bara en i publiken som tittar in genom ett titthål i den här teatern och har hörlurar på sig. Så det är ljud och ljus. Och föreställningen är ungefär 3-5 minuter lång. Sen byter man till nästa publik som får komma och titta. Så den här teatern ska bli som en miniatyr av Drottningholmsteatern. En mekanisk 1700-talsteater.
Miniatyren ska så småningom byggas helt i trä och rymmas i en resväska för att kunna föra runt till olika festivaler. Kaptenen och sjöjungfrurna är bara en knapp decimeter stora och monteras på pinnar som styrs underifrån och ska dessutom ha rörliga delar.
Till exempel sjöjungfrurna ska ha rörliga stjärtar. Just nu har jag modellerat upp några av dem här i modellera.
Här borta är de.
Ja. Sen, det är mycket för att testa storlek och form och uttryck, estetiskt uttryck och så på dem. Men sen har jag inte riktigt bestämt om jag till exempel ska gjuta fiskstjärtarna i silikon eller om jag ska göra dem i trä med leder. Kanske överkroppen i papier-maché. Kanske stjärten i textil. Jag har inte riktigt kommit fram till det än. Men jag jobbar ju i alla material. Det finns inga begränsningar. Utan det är allt. Alla material man kan tänka sig.
Nej.
Jo. Alla. Ja. Ja, nej, kanske inte kaksmet, men annars är det väl alla material.
Det är första gången Sara Boman gör en miniatyrteater. I vanliga fall tillverkar hon större dockor till vanliga scenföreställningar. Runt om i ateljén ligger dockor i olika tillverkningsstadier och modeller. Här finns bland annat en japansk bunraku-docka med bålen i grovt tyg och ett huvud i papier-maché. Låren är halva bambupinnar och resten av benen täljer Sara i limträ.
Det här ska bli en vad. Så att den här vaden ska kunna sättas ihop med låret. Den här bullen uppe på här är själva knät. Sen kommer jag borrat hål i den och i den kommer jag sen föra in en sprint så att den hålls på plats och så att den kan röra sig i en riktning.
Det gäller att vara fiffig.
Ja, det gäller att vara fiffig. Ibland är jag en konstruktör eller en ingenjör som uppfinner hur dockorna ska kunna röra sig. Hur mekanik ska fungera inuti dockhuvudet till exempel. Sen finns det också en del av mitt yrke som är rent konstnärligt. Det här med det estetiska uttrycket. Och sen så är det också en del som är rent hantverksmässigt. Som det jag gör just nu, att jag sitter och täljer. Och den delen tycker jag är väldigt meditativ. Då kan man sitta och lyssna på ljudbok eller radio eller sitta och prata med någon och händerna bara går. Medan när jag gör konstruktionsjobb då måste jag stänga av radion och så måste jag vara ensam. För då är det så svårt. Så då behöver jag verkligen använda hjärnan och tänka.
Sara Boman har jobbat som dockmakare i 25 år. Och sen ett par år tillbaka är hon fast anställd på Marionettteatern. Hon har sitt drömjobb.
Jag har alltid varit fascinerad av dockteater och egentligen figurer, rörliga figurer. Och jag byggde det redan som barn. Och genom hela tonårstiden. Det kanske inte är så vanligt att man gör det.
Vad byggde du?
Jag byggde dockor, figurer, både i textil och i lera och i trä och olika material. Jag hade liksom en materialdepå under min säng. Och så stal jag material i huset av familjen. Mammas bomull försvann hela tiden och sådär.
Idag har hon såklart tillgång till vilka material som helst. Och vad hon väljer beror på vad det är för sorts pjäs och figurer. Kropparna kan vara i tyg, trä eller skumgummi med mera. Men huvudena är oftast i papier-maché.
Och det materialet är helt fantastiskt. För det är så starkt och så lätt. Och det går att borra i det och fästa saker i det. Ja, det är enastående faktiskt.
Men dockorna som medverkar i pjäsen Husdjursföreställningen, de har en annan sorts huvuden.
Den här hunden som tittar vädjande på oss här nu. Mm. Och katten och gnagarna som ligger där på bordet. Deras huvuden är då i latex. Varför valde du det då?
Jag ville ha ett mjukt, flexibelt material där de skulle kunna vifta på öronen och kanske vippa på nosen. Det kan kaninen, den kan vippa lite på nosen och spotta ut en napp kan den faktiskt också. Så det ville jag ha. Men redan tidigt i den här processen så fick jag veta att dockspelaren skulle hantera djuren ganska våldsamt ibland i vissa scener. Det finns en scen där dockspelaren brottas med kaninen. Och då måste den tåla det och det gör kanske inte papier-maché på samma sätt.
På den här bänken finns också Saras ögonfabrik. Det är en massa ögonglober, genomskinliga plastbollar som ligger och stirrar på en.
Ögonen är väldigt viktiga på dockor. Man vill att ögonen ska ha mycket blänk. Det är liksom blicken på dockan som gör att publiken får kontakt med dockan. Och som gör att den får liv. Så det här är min lilla ögonfabrik här.
Jag ser det. Det är flera olika ögon på gång.
Jag har kattögon och hundögon. Ja. Och sen målar jag med glasfärg. Iris då, för att det ska bli lite skimmer i det.
Husdjuren har fått vita tygkroppar. För i den här föreställningen är det just ögonen och huvudena som ska vara i fokus. Fast ett av husdjuren är tvärtom väldigt färgglad och väldigt stor. I grönt, rött och gult och med en stor orange näbb. En papegoja. Gjord efter Saras egen, numera bortgångna, papegoja.
Första idén var att bygga honom i naturlig storlek. Men sen kom regissören på att nej, vi ska ha en stor papegoja som fyller hela scenen och som dansar Bollywood. Så därför har jag nu gjort ett papegojhuvud som är ungefär en meter högt. Och sen till det hör vingar som är byggda av strutsplymer. Och då är det här en stavdocka. Huvudet är monterat på en pinne som dockspelaren har fäst i ett sånt här fanbärarbälte runt midjan. För att det är ganska mycket vikt i den här ändå. Jag kan lyfta upp den och visa. Näbben öppnar sig upp och ner. Och sen så har vi ögonen har vi då. Och så blinkar den lite med sina ögon. Väldigt många människor som kommer förbi min verkstad säger: åh, du har ju teaterns roligaste jobb. Jag kan bara instämma. Det är helt underbart. Och sen när man sitter i den här barnpubliken och ser dockorna få liv på scenen. Alltså det är helt magiskt. Helt otroligt. Och även om det är jag själv som har byggt dockorna och verkligen vet vad det är för skumgummibitar och träpinnar som finns i dem. För mig får de också liv. Sen har vi också otroligt skickliga dockspelare, men det är magi.
Och den som tyckte sig ha teaterns roligaste jobb var dockmakaren Sara Boman. Reporter var Helene Alm och alla avsnitt av vår serie om kulturvärldens hantverkare hittar du i vår app Sveriges Radio så länge du söker på Hantverket. Och det avslutar denna sista ordinarie P1-kultur innan sommaren tar över vår tablå och gör att du hör Sommar i P1 klockan ett varje dag. Men på tisdagar och torsdagar efter sommarvärdarna går det att höra flera program från oss här på kulturredaktionen. Och det börjar alltså nästa vecka då P1 Kultur åker till Gotland och sänder från både Bergmanveckan och Almedalen. Imorgon den här tiden hör du en dokumentär om tonsättaren Hugo Alfvén, om kanske hans mest kända verk, Midsommarvaka. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson, ljudtekniker var André Ljungberg, jag heter Saman Bahtiari. Tack för att du har lyssnat och glad midsommar!